Jag vill bara säga att om ni gillar den här podden så tror jag att ni också skulle gilla vår bok Lyckligt skild, där jag och Magnus ger våra tankar och råd utifrån våra respektive separationer. Lyckligt skild och våra andra böcker, för vi skriver ju romaner och deckare också, hittar ni där böcker finns.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hej och välkomna till avsnitt 320.
Just precis.
Ja. Du, jag vill bara kolla om du är nöjd med din och min sms-kultur.
Om du frågar om jag är nöjd.
Ja,
du menar, att, egentligen menar du att du inte är nöjd med den.
Det kanske är nästa fråga.
Ja.
Nej, men är du det?
Ja, alltså på ett sätt. Det är bara det att jag hinner verkligen inte med. Ibland kommer det lite för mycket för att jag ska hinna med. Så läser jag hälften och så säger jag inte det. Det är dåligt, men så kan det vara ibland.
Och vad är det då du är missnöjd med? Är du missnöjd med mig eller är du missnöjd med dig?
Båda delarna.
Ja. Ja, jag kan väl uppleva lite samma sak när du har repat klart och ungefär beter dig som att du ska zona ett brott när klockan är 10:30 och jag vill göra något annat. Då kan det också komma mycket. Mm. Vi kanske ska ändra på det här.
Mm. Men ska vi sätta upp regler? Eller?
Ja, vi kan ändra på det bara här och nu. Behövs inget mer.
Ja.
Nej, men för jag tänker också så här. Varje morgon så mässar vi till varandra och säger god morgon.
Ja.
Och så får man höra
hur man mår. Hur mår natten har varit. Ja. Ja, ungefär som man ses.
Och då frågar jag alltid om du vill gå en morgonpromenad med mig.
Ja.
Och då verkar du tycka att det är lite jobbigt att jag frågar, som att du måste hitta på en ursäkt om du inte vill gå en promenad. Och promenaden, den är ju då ungefär 3000 steg brukar det bli. Mm. En liten runda här i stan.
Mm.
Och vi bor ju hyfsat nära varandra, så då möts vi. Men då känns det som att du tycker att du behöver hitta på en ursäkt för att du kan inte bara säga nej.
Nej, men det tycker jag skulle vara oartigt att bara säga nej. Nej, men det tycker jag är liksom...
Ja, men man kan säga, nej, jag tror jag hoppar över. Eller...
Ja, absolut.
Men då säger jag så här då. Mm. Du behöver inte ha en ursäkt. Det räcker med att man inte vill.
Okej.
Mm.
Det ska jag komma ihåg.
Ja, för vad trodde du då?
Att jag, ibland, om jag svarar dig för kort, så blir du lite kränkt.
I ditt huvud.
Nej.
I ditt huvud.
Nej.
Jag kanske tycker det är skönt att gå ensam.
Ja. Du...
Ja.
Jag skulle vilja ta upp en sak. Helgen som var nu.
Aha.
Så upplevde jag mycket skam.
Gjorde du?
Jag skickade sms fel. Och när jag gjorde det så fick jag panik. Det blev så konstigt alltihopa.
Vad tycker du om just den sms-kulturen då?
Ja, den var ju liksom helt uppåt väggarna. Men det blev så jäkla konstigt. Och det grejen är så här, det var inte så farligt, insåg jag. Men jag upplevde sån skam av det här. För att jag vill inte göra bort mig helt enkelt.
Nej, för att det som hände, för att man ska förstå, det är att du skickade så där som det kan bli. Någonting lite raljant skulle till en person. Och kom till den som du raljerade över.
Ja, fast det var inte så heller.
Jag vet, men utan, det var så det kunde uppfattas.
Ja, det kunde uppfattas. Det var verkligen, det blev dubbelfel. Nej, och det var verkligen så här. Det var ju människor som jag tycker väldigt mycket om och som jag inte alls har någon anledning. Och, men när det hamnade fel så blev det fel. Hur som helst, jag har några frågor till dig om vad du skulle skämmas för.
Oj,
så att jag flyttar över det här nu.
Du flyttar över ämnet, ja.
Ja, det är väldigt enkelt.
Jag får handsvett direkt, för jag har... När jag var barn skämdes jag hela tiden. Vi får se
det är tre alternativ om mig och tre alternativ om dig. Så det är väldigt enkelt att svara på.
Jaha, jag fattar.
Vad skulle du skämmas mest för? Om jag gjorde bort mig i tv, alltså på en intervju eller något där du satt och tittade på. Så, nej! Eller om jag blev jättefull på en fest och gjorde bort mig som 17, liksom så här ordentligt kanske, grisade ner och skällde ut folk och så vidare. Eller om jag började posta konspirationsteorier på Facebook.
Alltså jag nog skämmas mest om du gjorde bort dig i tv.
Har jag inte gjort det?
Vad sa du?
Har jag inte gjort det?
Jo, en gång så ville ju morgonstudion, eller du gjorde inte bort det, men en gång så ville morgonstudion, då var vi utomlands på Kanaren, då ville ha en synpunkt från skilsmässopodden. Och då hade du solat med solglasögon. Så att det de fick, det var liksom en panda som dök upp.
Och då skämdes du.
Nej, det gjorde jag inte. Det tänkte jag, det är inte jag. Det är inte jag.
Nej, okej. Okay. Jaha, så att det förstår jag. Nu gäller det dig då. Ja. Vad skulle du skämmas mest för? Om du blev offentligt sågad och uthängd för din nya bok. Så bara, fy fan. Mm. Och du vet i alla poddar, bara så här, Marit Danielsson.
Ja.
Eller om du blev full på en fest och gjorde bort det rejält. Eller om du i någon sån här liksom, intervjuprogram i tv hävdade något som visade sig vara helt fel, att du satt och sa, ja men så här ligger det till i världen, bla. Och sen bara kommer någon, vet du vad, här är bevisen på att du är helt ute och cyklar.
Jag skulle skämmas minst för det här med att jag var full. Fanns det där i mitt
Ja, det fanns inte.
Det tycker jag inte skulle vara så farligt. Nej. Men jag skulle skämmas mycket för båda de där. Jättemycket för båda de där.
Säg hur du skulle kännas då, vad är grejen? Var kommer skammen ifrån?
Ja, men om jag har påstått något som inte är sant. Alltså det tycker jag är, eftersom jag sätter en ära i att det finns någonting, när det kommer till fakta så finns det saker som stämmer och saker som inte stämmer. Och det skulle jag tycka var dåligt av mig, att då hävda att, ja, var kommer skammen ifrån? Ja. Jag vet inte. Jo, men alltså, egentligen så är det så här, det här är intressant. Skam kommer ju av att vi skäms när vi har gjort någonting inför andra människor, för att det riskerar, liksom känslan syftar till att vi inte ska göra dumma saker och så vidare, för att då kan vi bli uteslutna i flocken. Det har nog att göra med att nu tycker flocken att jag är en idiot.
Absolut, men grejen är, det är ju sant, det är det som är grejen, men alla skäms ju för olika saker. Och jag tror att det där, jag kan inte svara för var min skam kommer ifrån nu. Och jag tror att det är så att jag vill vara en person som är, liksom, jag gör inte, jag är korrekt, jag slarvar inte med saker och jag liksom Jag kan snubbla, jag kan ramla i skidspåret, jag kan vara full på en fest.
Ja,
så här. Men liksom det där kändes som så här, det där talar mot den bilden jag vill visa av mig själv.
Ja,
så totalt.
Den bilden du kanske också har lovat att, du står.
Ja. Och det tycker jag är liksom, när den bilden av mig själv får en jättetörn och folk börjar misstänka, han är inte alls sån där som vi trodde att han var, eller som jag tycker då att jag skulle vilja vara, då sätter skammen in ganska rejält. Jag är korrekt, jag är aldrig full sådär.
Det är ju glappet mellan liksom vad man visar sig vara och vad man vill vara.
Ja,
där fylls det
precis,
kanske av skam då. Men om man får en jättedålig recension av en bok, jag skulle skämmas för att någon tycker så. Men det skulle inte ta mig på samma vis, för jag har aldrig påstått något annat än att det är så här jag skriver. Liksom.
Nej.
Det plågsamma är, det här sa Per-Olof Enquist, han läste aldrig recensioner samma dag som boken kom ut, för det är någonting med samtidigheten. Om man läser en dålig recension när alla andra morgonläsare läser den, så gör det mer ont än om man läser i efterhand och livet har gått vidare.
Det kan nog absolut det kan stämma, men jag tror att det är samma grej. Jag gör den här, jag skriver den här boken eller gör den här teaterföreställningen eller vad det nu är liksom. Och jag gör det för att jag tycker att det är bra.
Mm.
Om då liksom någon annan kommer att säga att det är dåligt, då har ju den bilden av mig själv förstört offentligt inför andra också.
Ja.
Så det är,
men där får man nästan räkna med att det finns någon som säger något annat också. Men det är väl det här, man har larmat och gjort sig till, helt enkelt.
Ja. Nej, men just om det blir, jag tänker mer om det blir en sån här bass, att det är flera som säger, så alla pratar om det.
Verkligen.
Som att det
vore
en sån, hur kunde hon ställa upp med det där?
Det är väl lika i relationer, om man då sviker, om man till exempel är otrogen, då är det också så här. Det visade sig att jag var en som jag inte vill vara, eller som jag har sagt att jag, och då kommer skammen.
Ja.
Och den kan vara så plågsam så att man hellre ljuger än tillstår att det har hänt.
Ja.
Eller den är så man skäms liksom.
Nu ska jag bara vara korrekt.
Var det allt detta?
Ja.
Var det de frågorna?
Ja.
Ja. Du, häromdagen så började jag. Det var en bekant som ville ha tips på hur man får barnen att prata om sånt som är svårt.
Ja.
Och då började jag rota i vår bok Lyckligt skild, för jag hade för mig att vi hade skrivit om det.
Mm.
Ramlade över en annan sak som jag tänker på, som har att göra med varför man så tvekar så väldigt, väldigt länge innan man skiljer sig. Och ramlade över då en passage där jag, det här hände ju då alltså, att jag ringde min exman efter att vi hade skilt oss och frågade liksom, blev du lyckligare nu då utan mig? Alltså, åren har gått och jag har blivit lyckligare, och jag frågar honom om han har blivit lyckligare utan mig. Och det där var liksom, han tänkte länge, och frågan liksom var känslig på något vis. Den är ju känslig åt båda håll. Och sen så till slut så sa han så här: om jag jämför med hur min unga dröm såg ut om vårt liv. Den drömmen var så romantisk och enkel. Det var vi två och så skulle vi skaffa barn. Jämfört med den drömmen så är jag inte lyckligare nu, sa han. Men jämför jag med hur vi hade det de sista åren, jämfört med verkligheten, så ja, jag är lyckligare nu.
Mm.
Och jag tycker att det där, när man tvekar om att skilja sig, så kanske man ofta tänker på det här som var i början. Jag kan inte lämna det här. Det här är liksom det som vi har haft som var så otroligt fint. Jag kan inte lämna det. Man dras dit i tanken kanske. Och inte, man tar ställning till liksom, men gud, vi har haft så fint. Men man tar inte ställning till, hur har vi det nu? Det är ju något annat. Det är ju kanske mycket sämre. Och men man blandar ihop det där kanske av sentimentala skäl. Och då blir det så svårt att lämna. För det var fint en gång i tiden.
Ja.
Tror man att det ska komma tillbaka?
Ja, det är väl det man tror. Det är väl det på något sätt man hoppas. Att den här glidningen från det bra är över i det dåliga. För den går ju inte på en dag. Liksom,
nej.
Och varje liksom steg neråt blir så här, ja, det är inte så farligt, men det där ska vi kunna reparera. Och så tar man ett steg till och säger, ja, men det här ska vi kunna reparera. Och sen ser man till slut på botten, där man ändå har det där som en bild. Jag tycker det var bra sagt att beskriva den romantiska drömmen man hade från början. Och det är den man då upplever att man har förlorat eller misslyckats med.
Det är den man tycker
med,
att man, liksom. Nu sätter punkt för det här. Det här blir inte liksom. Och det är då det blir så otroligt stort steg att bryta.
Ja.
Till skillnad från om man tar en verklighet som inte är så bra längre och bryter den.
Ja.
För att, jag menar, han ville inte skiljas. För början så ville man inte göra det heller, men det var jag som tog initiativet. Och det är ju lätt det kanske för den då som lämnar att tänka, jag hade ju då i min tanke tänkt så här, jag måste kunna bli lyckligare än så här, eller alla kanske måste bli lyckligare än så här. Medan den som blir lämnad har ju liksom inte det valet. Men han blev ju uppenbarligen det. Och jag kan också se liksom att jag kan också se hur mycket bättre hans relation som han har nu är för honom.
Ja, och kanske hela hans tillvaro och liv,
ja,
liksom, och relation. Men det är väl det där också som man kan bära med sig när man är i den där tvekan, att det är liksom det du har nu, det du faktiskt, det skälet till att du överhuvudtaget tänker tanken att du ska skilja dig, det är någonting som är väldigt dåligt.
Ja.
Och
du menar att det beror på att man har det dåligt någonstans?
Ja, och det kan ju av tusen olika skäl, liksom, mer eller mindre konkreta och tydliga.
Ja.
Men det man då kan veta är att de allra, allra flesta kommer sen, även den som blir lämnad säger, liksom, efter man har då gjort förflyttningen från det här dåliga till någonting nytt, att det blir bättre.
Ja. Och det är ju för att man har en förmåga för det första att läka. Man läker sånt som är svårt, man tar sig vidare och man utvecklas också på något vis.
Sen är ju frågan, tycker jag, som man kanske inte vågar nämna nästan, men så här, är det möjligt att gå tillbaka till den där drömmen man hade? Är det möjligt ens överhuvudtaget att liksom återvända till den där tillvaron när allting var så bra och fint?
Hur skulle det ens kunna vara det? När allting var en dröm, innan barnen fanns, innan jag hade blivit en annan, han fanns. Mitt svar är väldigt bestämt nej. Mer och mer. Alltså jag tycker att det är ganska dålig prognos på att ha tröttnat ordentligt på varandra och slitit länge på varandra. Och därmed också tappat respekten. Mm. Eller det ska till ganska stora saker. Mm. Man måste bli en ny person. Och den andra måste bli en ny person. Man kan ju inte bli någonting man var förut. Eller vad säger du?
Nej, jag tänker mer. Det jag tänker är sådär att man faktiskt ska tänka den tanken. Vet du vad? Det var kört från början. Det var bara en illusion. Ni var kära och ni trodde att det skulle funka. Men det gjorde inte det. Det hade man kunnat se från början. Om man
vem? Nej, det tror jag inte att man kan se. För det är det förälskelsen gör med oss. Ser. Ja. Är vi också körda då från början?
Nej, men det, alltså, om vi hade fått det dåligt. Om vi också hade gått ner och sett någonting. Ja, men då hade det ju liksom varit kanske. Vi var inte riktigt gjorda för varandra. Vi gick på en nit från början. Vi trodde på lögnen. Liksom.
Du menar att om det är lätt så är det rätt?
Exakt så menar jag.
Ja, men det är jag lite inne på.
Samtidigt så måste
men
man ju prova.
Det finns liksom. Ja, man måste ju det. För det finns ingenting som är lätt när man är väldigt pressad eller när någon är sjuk eller man har barn som skriker. Alltså, man kan inte säga att det är lätt och det går alltid ut över förhållanden. Så man kan inte, jag tycker.
Nej.
Men i ett senare förhållande, i ens förhållande där det inte ska in till exempel nya barn och sådana här saker, då tycker jag att det måste vara ganska lätt. Det får inte vara för svårt. Det är alltid lite svårt i början innan man har jämkat ihop sig. Säger jag som att jag har haft 20 sådana här processer, det var inte du är den. Men där tycker jag att det är svårt innan man har jämkat ihop sig och känner varann. Men sen ska det nog inte vara så jävla krångligt.
Nej.
Så du får hålla dig på mattan.
Ja, jag gör det.
Jag ska bara, en teaser här. Mm. Tisdag den 15 november, då är jag inbjuden till biblioteket i Avesta. Så ni som bor i Krokarna, kom till biblioteket i Avesta. För då ska vi prata om vägval i livet och relationer och om min bok då. Det vore så kul om det var poddlyssnare där.
Planera in 15 november.
Ja, Avesta is the place.
Yes.
Då tar vi ett lyssnarbrev tycker jag.
Okej. Okay.
En kvinna här som skriver, jag separerade från mina barns pappa för 3 år sedan. För cirka 1 år sedan träffade jag en ny man och blev kär. Han hade precis som jag gått igenom en separation med sina barns mamma, ungefär samtidigt som jag. Vi trivs väldigt bra ihop, vi har valt att inte bo tillsammans men träffas ofta, både med och utan barn. Nu till min fråga som jag skäms en hel del över. Jag har träffat min nuvarande partners exfru ett par gånger och vi kommer bra överens. Hon är trevlig, vilket känns skönt såklart. Men exfrun är verkligen motsatsen till mig. Som person är hon framåt och extrovert. Hon är riktigt snygg, smal och blond med stora bröst. Hon är verkligen en sån som man vänder sig om efter på gatan. Själv känner jag mig som en stor, fet och ful elefant i hennes närhet. Och sen beskriver vår brevskrivare här hur de här tankarna tar större och större plats. Hon känner sig älskad, men tankarna jagar henne ändå på något vis. Och det var också exfrun som lämnade. Och hennes man säger att han har kommit över det här, fast det har varit en process. Och så fortsätter hon. Jag känner mer och mer att jag jämför mig med henne och funderar på varför han vill vara med mig. Det har nu gått så långt att jag har svårt att slappna av när vi har sex. Jag ligger och tänker på att han jämför mig och exfrun och att han känner sig missnöjd med min kropp och mitt utseende. Jag får tvångstankar om hur det såg ut när de var intima med varandra. Och att han måste tänka att han har bytt en puma mot en valross. De här tankarna och känslorna kommer enbart från mig själv och förstör så mycket för både mig och vår relation. Jag har börjat rygga tillbaka när han tar på mig. Jag känner mig obekväm och vill bara ha släckt i lampa i sovrummet. Jag skäms verkligen över att jag känner så här. Hur ska man komma över såna här tankar med sin respektives tidigare partner? Hur ska man hantera känslorna? Jag vill inte låta det här förstöra vår relation som är fin och bra annars. Ska jag sätta ord på det till min partner? Jag har haft svårt att göra det på grund av min stolthet. Snälla, har ni några kloka ord eller reflektioner?
Ja, alltså först och främst så tycker jag jag känner med henne på något sätt. Jag fattar hur jobbigt det där måste vara när det äter sig in i en.
Ja, ja.
Det är inte helt lätt att hantera. Men jag tycker liksom det går inte riktigt att säga något så där, gör så här. Tanken som slår den är att han har ju valt henne för att han vill vara med henne. Nu. Mm. Och det räcker ganska långt, men jag förstår att det inte räcker hela världen. Mm. Eller hela vägen. Men jag tycker ändå just det här är sånt som hon skulle kunna sätta ord på inför honom. Och att skämmas för det, det kan man ju göra, och det kan man förstå att man gör också, för man vill inte vara den personen, som sagt. Men den skammen måste, tror jag, den får hon borsta bort hos sig själv.
Och vad ska hon säga?
Nej, men jag tror att hon ska säga precis som det är. Vet du vad? Jag tycker det här är skitjobbigt. När jag träffar ditt ex så har jag fått mindervärdeskomplex. Jag tycker hon verkar så perfekt och bra. Var helt ärlig med det hon skriver här också.
Och vad kan han säga då som lugnar henne?
Ja, jag tror att det handlar ju om att hon inte då tycker sig vara värdig hans kärlek, eller att han har tagit ett kliv neråt. Och det är bara han som kan övertyga henne om det. Nej, det är det inte. Men ändå, jag tror att han skulle kunna hjälpa till och få henne att känna en större trygghet i det. Att kärleken är ärlig och äkta och liksom beror på henne. Inte på att något andra hans val, utan att han faktiskt älskar henne och tycker om henne och vill vara med henne just.
Fast det visar han ju genom sitt agerande att han är med henne. Fast ja. Det som spökar för henne, jag tror att det är jättemycket det här att det var han som blev lämnad. Mm. Hon kan ju fortsätta att tro att han är med henne för att han inte har något bättre, så att säga. Att han egentligen... Och där tänker jag att det kanske inte... Ja. Skulle du ha sagt... Skulle du ha tagit upp det om det hade varit...
Alltså jag, det är svårt att säga vad man själv skulle ha gjort, för det är så himla lätt att vara klok när det är någon annan.
Ja, men det är därför
jag frågar dig. Om det gick så långt så att jag började känna att jag tappade, att jag drog mig undan eller sådär, då skulle jag nog vara tvungen att säga, eller så skulle jag säga, jag kan inte, och jag säger inte det här som ett råd till henne, men jag kanske skulle också, eftersom jag är den jag är, skulle dra mig ur och säga, jag vill inte vara i det här.
Ja, men det vore ju...
Nej, men om du frågar mig vad jag skulle göra. Och då skulle jag nog hellre prata om det först, ja.
Jag blir helt stum.
Ja.
Nej, inte helt stum.
Nej, det var första
det
gången.
Det händer inte. Ja. Nej, men vadå? Du skulle hellre, eller du skulle kunna göra slut för att inte ta upp det?
Ja, men jag tycker att antingen måste man ta upp det. Eller så är utvägen att man fortsätter att trampa på sig själv och känna sig mindervärdig. För vad skulle kunna hända? Det sitter ju i en själv liksom.
Ja.
Och det sitter i att man har den här relationen, den här historien som man faktiskt inte kan hantera riktigt. Ja, titta på de där två som har varit ihop och hon som var så perfekt. Eller för mig då han som var så perfekt.
Ja, jag tycker att det finns alternativ.
Ja, shoot.
Nej, men dels så tänker jag så här, tiden... Det är precis det här jag menar. Det är känsligt i början. Det har gått ett år. Det har gått ett år. Det är inte så lång tid. Spolar man tillbaka vår relation så bråkade nog vi om ungefär lika. Liksom, alltså vi hade våra teman. Och det höll nog på i ett par år i alla fall. Innan vi hade jämkat ihop det och innan vi var trygga med det ena och det andra, tror jag. Jag säger det som en tröst. Att det kan bli bättre. Jag förstår den här stoltheten. Jag skulle kanske inte säga allt. Jag skulle inte säga att jag känner mig så ful jämfört med henne. För då skulle det vara som att hon skulle vara med i sängen till slut nästan. Jag kanske skulle säga att jag skulle kanske säga på något annat. Jag vet inte, jag känner mig liksom som att jag... Ja, jag har en svacka i min självkänsla. Jag känner mig inte fin för dig och sådär. Mm. Att man ska linda lite kring det för att inte... För det kan också kanske vara en svår sak för honom att agera på. Men jag tycker framförallt kanske att hon skulle gå och prata med någon om det här. Att hon ensam skulle göra det. Liksom bara till en terapeut eller en samtalsperson säga att jag har problem med min självkänsla just nu. Och jag skulle vilja veta vad jag kan göra åt det. Och det kan hon ju också vara öppen med för sin man. Liksom. Men skulle du säga att det här är svartsjuka?
Nej, det tycker jag inte det låter som. Visst, det kan ju finnas ett stråk av det också. Men det handlar ju, så som hon beskriver det, så är det ju inte liksom, hon är ju inte orolig att han ska göra någonting nu. Utan hon verkar mer orolig att hon inte duger till. Ja. Att han tänker på henne. Det är inte riktigt, tycker jag.
Nej, precis.
Det kan hon ju inte veta. Men det kommer hon aldrig få reda på heller. Men det är någonting annat. Jag tycker att det är därför jag menar att det tar så hårt berättelsen. Jag fattar att det är svinjobbigt.
Ja. Precis. Det som gör att hon måste göra någonting åt det är att hon annars skulle kunna riskera att förstöra den här bra relationen i onödan. Eftersom hon ryggar tillbaka när han tar på henne.
Ja, ja.
Hur ska han tolka det?
Ja,
liksom? Då blir det en väldigt ond spiral. Ja. Så att hon måste nog säga någonting. Hon måste säga det. Och hon kan uttrycka det som att hon har en stor svacka i sin självkänsla. Det är liksom, och att hon inte känner sig bekväm i sin kropp just nu och sådana här saker.
Så jag bara säga en sak? För jag menar inte, det här att prata med det är ju inte för att han ska förändra sig, att han ska göra någonting annorlunda.
Nej.
Utan jag tror mer att det är en bra sak för henne att formulera det här inför honom, att få det ur sig, liksom, att få låta det här vara någonting levande emellan dem.
Ja, kanske. Ja, det är ju en personlighetsfråga. Du skulle ju inte göra det. Jag skulle kanske heller inte göra det. Men om hon skulle, alltså du skulle ju aldrig ha sagt till mig, du, jag känner mig liksom, din exman var liksom större eller längre eller vad det nu var. Du skulle aldrig säga något sånt liksom.
Nej,
av
men
stolthet också, tror jag.
Ja, jag vet inte. Nej, det är ju en irrelevant fråga eftersom hon befinner sig i det här kanske för att hon är den personen hon är också.
Ja, hoppas att du får ut någonting av det här, knepig grej, men någonting behöver du göra. Ja. Och det är ju inte konstigt att man i början är osäker på saker och ting, som sagt.
Nej.
Tiden kommer att utvisa vad det här egentligen var. Det vill säga att han har ju faktiskt valt dig.
Ja.
Och att, men benämn det på något vis för honom så att han vet varför du drar dig undan. Med målet att du ska sluta dra dig undan. Så att säga.
Ja, och jag tror också det är viktigt att hon, precis som hon säger här, att hon förstår att det är hennes grej. Liksom. Men att det måste ut i luften i alla fall.
Precis.
Så att det finns
en sak som man liksom, smak är väldigt olika. Han kanske tycker det här är snyggare.
Ja.
Det är bara liksom att man har fått för sig att okej, hon är blond och har stora bröst än andra.
Ja.
Det är inte alla som gillar
alltså, det kan man ju också möjligtvis bära med sig. Att det är väldigt lite som sitter i utseendet när man väl blir ihop.
Ja.
Det är ju helt andra saker. Det är ju vem man är som person och hur man liksom... Ja. Nej, absolut.
Ja, men gör något och lycka till.
Ja, lycka till.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Du, jag ska vara några saker. Jag har varit och sett två filmer den här veckan. Jag vill nu ta upp ett par konstigheter i filmerna. Få se vad du tycker om det. Mm. Först var jag såg en dokumentär om Joyce Carol Oates, författaren. Mm. Hon berättade då i den här dokumentären att hon inte delade sina bekymmer med sin partner alls.
Jaha.
För då menar hon att bekymren skulle då ta mer tid. Partnern skulle också bli bekymrad och det hela skulle växa.
Jaha.
Och att han kanske skulle börja se liksom, eller han, ja, det hela skulle ges mer energi helt enkelt. Vad tycker du om det sättet att tänka?
Det ges mer energi om hon inte berättade eller?
Ja, hon vill inte. Nej. Om hon berättar så blir det ju fler som tänker på det och mer tid som går åt till att hålla på med det här bekymret. Ja. Det är väldigt udda.
Ja, det är väldigt
att man,
udda.
Att man inte berättar om sina. Ja, det tyckte hon var bra.
Jag förstår tanken. Ja. Och jag måste säga att jag är ett exempel på en som har testat det.
Jaha, att inte berätta.
Ja, och det var inte bra. Aha. Eller jag tycker alternativet var bättre.
Ja.
Alltså, bekymmer är ju besvärligt. Det är ju bekymmer liksom. Och de kan man ju bära på själv liksom. Men jag tycker inte att det blir bra bara för att man liksom behåller dem för sig själv. Utan det blir snarare så att du kanske hamnar en bit längre ifrån din partner och du får svårare att liksom lösa de här. Eller liksom.
När jag har tigit om bekymmer och inte delat dem med min partner så har det varit i en känsla av att det kostar för mycket att dels blotta det här om mig själv och i kombination med att jag inte har tillit till att jag ändå skulle liksom bli förstådd fullt ut.
Mm.
Så då blev det som en ekvation där jag teg om det. Men hon verkade köra det här liksom rakt av. Det var hennes. Ja. Man delar inte. Ja,
intressant ändå tycker jag.
Det, här kommer det till som hon då hade. Hon var tydligen med om övergrepp som barn av en närstående, om jag förstod det rätt. Och i dokumentären så frågades varför hon inte hade skrivit om det här. Då, för hon skriver gärna om liksom om saker, problem och så. Nej, då menade hon återigen att då hade hon tvingats återuppleva det här jobbiga när andra skulle tala om det.
Mm.
Så nu försökte hon bara liksom stoppa undan det i bakhuvudet.
Mm.
Lite som jag stoppar undan saker i bakhuvudet.
Ja, exakt. Jo, som jag tror att alla människor gör också. Ja, mer eller mindre.
Men det där kan jag kanske förstå. Att man inte vill att andra ska veta vissa saker för att då skulle det ältas och sådär.
Mm. Nej, men det är väl sant. Det är ju bara en fråga om hur du använder idag ordet härbärgera.
Ja.
Och det är väl det som är frågan. Hur mycket pallar man att härbärgera själv?
Ja.
Utan att det liksom tär en inifrån.
Och med det menar man ju att liksom hålla ordning på känslor.
Ja.
Utan att de läcker. Om man härbärgerar jobbiga saker så håller man dem inom sig och liksom låter dem inte läcka ut. En vuxen människa till exempel i förhållande, eller en förälder i förhållande till barn behöver ju härbärgera sin oerhörda frustration när de bara skriker och så vidare och inte låta den komma ut som aggression. Utan det ska inte komma ut alls eller på ett sansat sätt liksom.
Nej, och det där det gör, alltså i vissa fall måste man göra det som när det handlar om barn
absolut.
Och sånt där. Men just när det gäller såna här saker som är åtminstone talar ju all analytisk terapi om att det är viktigt att man liksom pratar om sina problem och får hjälp att reda ut dem.
Men tänk om det är så här att vissa människor...
Nej.
Låt säga om jag skulle ha varit med om övergrepp som barn. Jag tror fasiken inte. Jag kanske skulle ha pratat med någon psykolog någon gång. Men jag skulle nog inte ha berättat det för andra.
Nej.
För att jag tänker att... Eller jag har ingen aning. Det är ju helt fel. Men man åtminstone är väldigt... Jo, jag skulle ha berättat det för några. Men man skulle liksom inte vilja vara öppen med det. För att där skulle jag ju få möta det då oftare. Medan jag kanske har tagit mig förbi det och vill gå vidare i livet.
Ja,
liksom.
Absolut. Nej, men, och jag vet ju... Nu var inte det... Inte riktigt på samma sätt. Men min pappas självmord var ju sånt där som jag inte pratade med folk om. Inte för att jag... skämdes eller Jo, jag tyckte att det var jobbigt, men framförallt för att jag inte ville så här, jaha, om jag berättar det här, då kommer en reaktion och någon kommer att ta illa vid sig eller tycka onödigt synd om mig eller börja älta en sak som jag egentligen var klar med.
Ja.
Och det kan jag ju förstå. Det är det jag menar också, att så länge hon inte upplever att det är någonting som äter henne, att hon är klar med det. Och har
det är det man undrade hur det var. Precis. Men jag vill också säga att om man är med om övergrepp så ska man naturligtvis prata med någon. Jag vill inte att det ska bli missförstånd nu så att man ska tiga om det. Nej. Naturligtvis måste det ut eftersom ett brott har begått så man behöver liksom hjälp efteråt.
Ja.
Så. Men jag menar bara att inte prata. Jag skulle inte prata vitt och brett om det. Det skulle jag inte göra.
Nej. Precis.
Kanske för att det gör det lite svårt att det är så lätt att klistras på en identitet. Jag vet inte.
Nej.
Någonting sånt. Ja. Okej, här kommer det en sak till. Jag såg också Ruben Östlunds film Triangle of Sadness.
Mm.
Får bara första fråga, vet du vad Triangle of Sadness är för något?
Ja, men det såg jag ju någonstans eller hörde. Nej, säg.
Man tror att det är något jättestort. Men det är alltså den här liksom trekanten, bekymmersrynkan mellan ögonbrynen och näsan. Som en fotomodell helst inte ska ha. Liksom. Triangle of Sadness. Ja. Ja, jag rekommenderar verkligen filmen. Jag tyckte den var rolig. Den var lång och rolig och lite skruvad och bra. Där har vi i alla fall då en scen. Det här är inte en spoilergrej utan man kan lyssna på detta. En scen där ett par, och hon är välbetald fotomodell och han lite mindre välbetald. De är på restaurang och sen så ignorerar hon notan när den kommer och han får betala. Och det verkar hända då och då att det är så. Han vill leva jämlikt. Han tycker att han vill leva jämlikt. Punkt slut på något vis och vara modern. Och hon säger då att ja, men det är väl ingen big deal, jag kan ta det där. Men liksom mönstret var ändå att han skulle på något vis. Och sen så när vi gick därifrån då, så, för jag såg det här med min äldsta son, så pratade vi om det där. Och han kunde ju förstå båda på något vis. Och jag tycker ju att man... Alltså för mig är det så här, man delar på det.
Mm. Jag skulle absolut... Oavsett hur mycket man tjänar liksom, eller vad man...
Ja...
Ja, ja.
Förlåt. Ja. Nej, men det är en bra fråga. Ja. För jag menar, då ska väl inte, om inte jag har råd att gå dit så ska jag väl inte gå dit?
Nej.
Jag ville bara förtydliga det. Jo, men och han kunde väl liksom förstå båda sidor och mena att det kanske finns någon ändå liten oromantisk aspekt i det här. Att det ska delas lika nu och sådär. Jag kan förstå det också. Men vad är grejen? Alltså, säg hur du ser på det här.
Jo, jag ser... Nej men så här, jag tycker att det visst, det beror ju på hur man ser på romantik också.
Mm.
Därför att om man vill, alltså romantik är ju kärlek. Jag ser det här på samma sätt som äktenskapsförord och sambolagar och sånt där. Att så här, det finns ett skäl till att man ska göra upp såna här saker. Och det finns ett romantiskt skäl, nämligen att det är mycket lättare att få kärleken att fungera om man är klar med såna här saker. Och kanske till och med om man då vill leva jämlikt, att man också gör det.
Ja, alltså jag tycker att det går nästan inte att få ihop pengaprat och romantik. Jag tycker att det går inte riktigt. Men... Utan för mig blir det mer en fråga om vill jag leva jämlikt eller vill jag ha de gamla rollerna?
Mm.
Och om jag vill leva jämlikt, då kommer ju det med en kostnad. Mm. Nämligen att jag får betala min egen mat,
ja,
om jag går ut på
restaurang.
Sen kan man bjuda varandra.
Ja.
Men man kan ju inte ta... Jag tycker att det blir konstigt om man säger att man vill leva jämlikt och samtidigt inte ser när notan kommer, utan utgår ifrån som kvinna att han ska ta den.
Absolut.
Sen kan han erbjuda sig den, men då skulle jag inte vilja låta mig bli köpt så att jag står i någon som helst skuld, utan nästa gång så skulle jag ta den.
Ja.
Liksom.
Ja. Därför att det liksom, gör man det jämlikt, ser man till att det där sköts så att det blir rättvist jämlikt, då har man större chans att det blir bra romantik.
Ja, på sikt på sikt. Ja. Men alla vill ju framstå och ge så goda dagar som möjligt där i början. Men det är någonting som inte riktigt rimmar. Och jag vet inte varför man ska... Jag tycker det är en konstig sak att man ska säga att det romantiska med kvällen ligger i att han betalar notan.
Nej, jag vet.
Det kan inte vara
Nej, absolut.
Nej, jag sa inte att du sa det.
Nej, jag vet. Men det är inte det man tänker på, utan man har en härlig kväll. Åh, vad mysigt. Och sen tar man det för givet att han ska betala. Och gör han inte det så dras rullgardinen ner lite grann. Det är väl så folk tänker. Ja. Att så här. Ja.
Ja, det blir en knepig sak, men jag tycker att enda vettiga är att motarbeta det där, att ta för givet att han ska. Det är helt absurt.
Ja.
Du, vill ta ett till lyssnarbrev.
Ja.
Jag kortar det lite grann och drar ihop här. Men grejen är den att hon, kvinnan skriver här, de skiljer sig just nu efter 15 år. Och hon skriver att det liksom har, de har vuxit isär och hon får också dra det tyngsta lasset hemma och är missnöjd med det. Och han tar aldrig initiativ till sex, utan det får hon alltid göra. Sen ibland kan han säga att det var länge sedan, men det förväntas ändå att hon ska liksom dra igång det.
Ja.
Och så skriver hon så här. Under skilsmässan och i perioder av velande och tvekan så frågade jag honom varför han inte längre trodde på oss. Och svaret var för att vi inte längre hade något intimt. Jag kände en enorm känsla av orättvisa. Varför uttryckte han inte tydligt att han var missnöjd med det och gjorde någonting åt det? Jag tror att jag behöver lite tröst från er med det här mejlet, då jag blev väldigt ledsen över situationen, samt att vi två har olika syn på varför vi skiljs. Han säger att det är för att vi inte hade sex på senaste tiden. Mina anledningar är mer den ojämna fördelningen hemma, olika värderingar mellan mig och hans familj, och att vi växte isär såklart. Ni pratade en del om att ta initiativet idag, det var väl något poddavsnitt här sen då, och om en vill mer än den andra som har mindre lust, men inte om sådana tysta och osagda förväntningar som kan finnas, där luften känns tung, elefanten i rummet ligger mitt i sängen. Och min fråga till slut är, kan det vara så att ett par har var för sig väldigt olika uppfattningar om varför de går isär?
Ja. Absolut. Oh
ja.
Jag tror att man har ju två varsin bild av hur relationen ser ut.
Precis, redan när den pågår har man det.
Ja, absolut. Mm. Och om, alltså hon säger jag får alltid ta initiativ till sex och han säger vi har sex för sällan.
Ja.
Då har man ju två olika bilder av vad är problemet liksom. Två helt olika bilder. Bara
hon
en sån
pratar
sak.
Om hushållsarbete och får inte hjälp med det.
Ja, precis. Mm. Och sen är det väl också det att man, den som fattar beslutet kan ju ha en förklaring till varför man fattar beslutet.
Ja.
Och den som blir lämnad hittar en annan ursäkt eller en annan liksom.
Ja.
Så ja, men det var ju därför och det var si och så.
Ja.
Så att det är ju ganska, jag tror att det är väldigt sällan man har exakt samma bild av varför man går isär. Snarare.
Ja, så det tycker jag att, alltså hon säger att hon känner sig ledsen för situationen.
Ja.
Det förstår jag. För att liksom,
ja.
Man blir ju ledsen av att någonting måste gå sönder. Mm. Men detta att de har olika åsikt, det betyder, för jag tänker så här att det blir som att han inte ger henne rätt på något vis, att det kanske plågar henne.
Mm.
Men kom ihåg att man får nästan aldrig rätt när
Nej.
Man skiljer sig.
Precis.
Man kommer inte att få det. Och han får heller inte rätt av henne så att säga. Utan det, jag tror att det nästan alltid är så här. Att man går in, eller liksom, ja, man ser det olika. Jag var väldigt osäker på, för jag hade en ganska tydlig anledning till att separera. Jag var ganska osäker länge på om min exman hade förstått varför. Och det var inte så länge sedan som vi, ibland på somrarna så hamnar vi i långa telefonsamtal när båda har lång tid och så pratar vi om allt möjligt. Ja, och då frågade jag, och jo, men då var det ändå så att han förstod. Och det var också bra, för då, liksom, då kunde han be om ursäkt för det och såna här saker. Och jag menar, jag var ju också naturligtvis otroligt jobbig människa, såklart, i det sammanhanget. Men liksom, så att vi kunde ändå förstå. Men jag tror att det vanligaste är att man har helt olika historieskrivningar.
Jag tror det är liksom självklart på något sätt. Och jag tänkte också så att jag och mitt ex hade väldigt olika syn på vad som hände. Eller, vi hade liksom olika förklaringsmodeller som vi höll på och ältade. Och jag tycker att det tog ganska lång tid tills vi hittade liksom, flera år innan vi kunde enas om någon slags gemensam bild.
Och hur gick det till då?
Nej, och helt ärligt, jag vet inte. Jag tror inte vi har, hur länge sedan vi pratade om just det.
Ja.
Men det, jag vet att vi efter 6-7 år hade en, det var liksom då vi kunde ha bra samtal på liksom så här, lika plan. Hon hade träffat en ny och jag var ju tillsammans med dig då. Så att då kunde vi liksom prata om det på ett annat sätt än vad vi hade gjort innan. Och jag tycker att, för liksom, jag vet inte om man kan trösta henne, men det finns ju tycker jag ett läge där man måste man har lämnat den här partnern som man hade lovat evig kärlek eller som man älskade och ställde upp för och trodde på och var lojal och hade respekt och så vidare. Man har lämnat det och då kommer den personen att gå åt ett helt annat håll och under en period, kort eller lång liksom, så måste man säga den här personens bild av verkligheten eller till och med den här personens syn på mig kommer inte vara särskilt skön.
Nej,
den kommer vara ganska tråkig och det kommer att göra mig ledsen. Men man måste också förstå att låt det vara så. Mm. Det där är, du behöver inte egentligen bekymra dig om det just nu.
Det är en kärna i en separation, ja, nästan alltid.
Ja, det är det. Ja. Och den kommer att förändras, den kommer att gå över. Mm. Eller så kommer den inte göra det, men du har inte samma behov av att få den här kärleken och respekten längre. Du kan inte kräva det ens.
När du
har lämnat, när man har separerat.
Nej, och det gör ju ont. Ja, för att man vill ha förståelse av den som har stått den närmast, varför man gör som man gör. Ja. Men det är nästan alltid för mycket begärt, där och då. Och nu ska jag rätta mig igen. Jag säger dumma saker hela tiden, jag måste ta tillbaka. Det var inte alls så att det var ett enda skäl till att jag lämnade. Utan det har ju att göra med så otroligt mycket att man... Det kanske fanns vissa tydliga skäl, men samtidigt så är det också så att allting har ju förändrats eller sakta nött ner och så vidare. Så att den här grundkänslan kanske också är borta, liksom, som inte uppväger då det andra som det uppvägde förut eller sådär. Liksom.
Mm. Det är ju mer alltså, i de flesta, hoppas jag i alla fall, i de bästa fall så blir man ju goda vänner sen. Alltså man upptäcker en annan typ av relation med sitt ex.
Jag tror inte att de flesta blir det.
Nej, det kanske inte blir. Nej. Men jag sa ju de bästa fall. Så
ja, jag tyckte också. Du sa de flesta.
Ja, jag sa först de flesta, hoppas jag. Sen sa jag bästa.
Kan vi inte tycka? Okej.
I de allra bästa fall. Ja. Nej, men då tänker jag så här. När man då blir vänner så har man ju fått en ny typ av relation.
Ja.
Som jag tror bygger på, man är tillbaka i den där respekten på ett sätt. Men kärleken är borta och förälskelsen är borta. Det är ganska skönt. Men det kanske är som du säger, att det är sällan det blir så. Men att det kan ju vara någonting att sträva efter i alla fall. På sikt, på lång sikt.
Ja. Absolut. Och inte minst för barnens skull. Det var något jag skulle säga. Jo, men jag tror också att med tiden så blir man liksom, man lyckas zooma ut lite mer. Nu är man i det här bråket och trasslet. Men med tiden zoomar man ut och då ser man, ja men vi var ju väldigt olika, ser man väldigt ofta då. Eller vi hade väldigt olika förväntningar på vad förhållandet skulle innebära liksom. Vi var en dålig matchning. Det är där det börjar och slutar på något vis.
Ja.
Är du en bra matchning?
Jag vet, vi får se.
Vi får se, ja.
Man kan väl säga så här.
Det lutar ändå åt det.
Ja. Jo, men man kan säga så här. Det, om man följer podden så kommer man få se hur det går.
Ja,
om vi är en matchning
tänka. Eller
inte. Ja. Och det kan man ju göra genom att lyssna nästa vecka till exempel.
Till exempel. Ja. Men så här är det också. Ja. Jag har ett ämne som jag så gärna vill ta upp. Men det blir, när jag planerar och tänker på det så blir det aldrig så bra som jag vill. För jag, och där kanske lyssnarna kan hjälpa till. Mm. Jag har ju en ganska negativ, eller för mig är det lite varningsflagg när ett par säger vi kompletterar varandra. Så fint. Då tänker jag, någon har blivit inträngd i ett jävla tråkigt hörn och får stå för allt det tråkiga medan den andra lever livet och så vidare. Och då tänker jag att den som lever livet kan leva livet utan att tänka någonting, för den är trygg med att den här som står i det tråkiga hörnet kommer att bromsa när det är dags. Och den som står i det tråkiga hörnet kan inte lämna det tråkiga hörnet, för att då försvinner ju allt. Så att jag tror att man kan förstärka. Jag blev på ett visst, man blir ju olika med olika människor. Jag blev på ett visst sätt, jag blir på ett visst sätt med vissa människor och på ett annat med andra, för att det liksom man har slagsidor. Det här skulle jag vilja höra lyssnarna säga någonting om. Har ni blivit förändrade av att leva i just den här relationen så att ni måste ta allt ansvar, eller är den som får freaka ut för någon annan tar ansvar? Jag tycker det här är en ganska viktig grej, för att när man är ihop väldigt, väldigt länge så kanske det här sätter sig i hela ens personlighet. När jag skilde mig så sa min äldsta son, han var ju liten då så han visste inte vad han sa, men han sa så här efter ett tag, mamma du skrattar mycket mer nu för tiden. Ja, precis. Det var ju inte det att jag alltid har varit en allvarlig människa, utan att jag nu kunde ta, automatiskt kunde jag ta kliv när det fanns, när jag inte behövde reglera eller hålla koll på så mycket, jag vet inte. Så att jag är rädd att man till slut tror att jag är så här och därför behöver jag den där andra sidan, medan jag egentligen har det i mig. Gick det här att begripa?
Ja, då, absolut. Ja. Du vill gärna få lyssnarna att skriva om den här frågan, om man kompletterar varandra, om det är bra eller dåligt.
Ja,
också.
Och har ni exempel på att det faktiskt är bra eller att det... Nej, jag är nog inmatad i ett väldigt ansvarstungt hörn här. Mm. Och han eller hon lever loppan och förväntar sig att jag tar hand om allt. Mm. Men bara man inte tror då att man är liksom, att det är jag. Utan man kanske har blivit förändrad åt det hållet. Ja. Nåväl, det här...
det här var viktigt för dig.
Ja, det är jätteviktigt för mig. Jag anar ugglor i mossen kring det här med att komplettera varandra.
Ja, men det är jättebra. Det är då vi rundar av här och så med den uppmaningen, eller vad ska jag säga, den begäran och undran till våra lyssnare.
Får jag säga bara en sak till också? Okay. Det ligger ett extra poddavsnitt innan det här, där man får lyssna på första delen av min relationsroman gratis.
Exakt.
Och det finns ett jättebra erbjudande också i slutet av det. Så om ni vill lyssna på det, och det är alltihopa blir då gratis på ett bra vis. Så får man lyssna på den allra första delen. Det är My Holmsten som läser in. Nu slutar vi.
Precis, jag bara säger det. Om ni vill då mejla till oss så är adressen info@skilsmassopodden.se.
Ja. Mm. Ha så bra, så hörs vi igen om en vecka. Hejdå.
Hejdå.
Vi vill förstås tacka alla er som är med och stöttar podden. Och vill du också ge ett bidrag så swisha till 123 087 17 98. 123 087 17 98.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.